Evangelietexten, som också är predikotext, är från Matteus 2, 13-23. När de visa männen hade rest iväg, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef och sa: "Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten. Stanna där tills jag säger till dig, för Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det." Josef steg då upp och tog samma natt med sig barnet och dess mor och gav sig av till Egypten. Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: "Ut ur Egypten kallade jag min son." När Herodes insåg att han hade blivit lurad av de vise männen blev han ursinnig, och han lät döda alla pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var 2 år eller yngre. Detta enligt tiden som han noga tagit reda på av de vise männen. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia: "Ett skri hörs i Rama, gråt och bitter klagan. Rakel gråter över sina barn, och hon vägrar låta sig tröstas, för det finns inte mer." När Herodes var död, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sa: "Stig upp och ta med dig barnet och dess mor, och bege dig till Israels land, för de som ville ta barnets liv är döda." Han steg då upp och tog med sig barnet och dess mor och kom till Israels land. Men när han hörde att Arkelaus var kung över Judén efter sin far Herodes, vågade han inte bege sig dit. Och sedan han i en dröm blivit varnad för detta, drog han bort till Galileens område. Han bosatte sig i en stad som heter Nazaret, för att det som var sagt genom profeterna skulle uppfyllas: att Jesus skulle kallas Nazaré. Så lyder det heliga evangeliet. Gud, tack för ditt heliga ord. Låt oss be. Kära Jesus, du som kom till en ond värld och ledde dig utsättas för människornas fiendskap och allt våld som de hittar på, trots att du kom av kärlek till oss människor. Kom till oss idag i ditt heliga ord. Låt din ande förklara det för oss. Låt oss se vilken stor rikedom vi har i dig, så att vi tar emot dig i våra hjärtan och också villigt går ut för att tjäna dig i de uppgifter som du ger oss, utan att vara rädda för människors ondska. Vi ber att du själv är nära oss i ditt ord. Amen. Då vi läser den här texten ska vi tänka på att våra helger inte återspeglar händelserna i tidsföljd. Igår hade vi annandag jul. Då tänker vi på martyrerna och särskilt på den första martyren, Stefanus. Men texterna för igår handlar också om det kristna vittnesbördet överhuvudtaget och hur det blir mottaget i världen. Idag sker mycket ont mot de kristna, särskilt i Asien och i Afrika på många håll. Vi ska inte glömma det fridfulla budskapet om barnet i krubban står nära intill lidandet för Kristi namn. Idag, tredje dag jul, firar man minnet av aposteln Johannes. Imorgon är det menlösa barns dag. I Sverige använder man benämningen värnlösa barns dag. Den handlar om det som vår text idag berättar om. Barnamordet i Betlehem. När hände det egentligen? Jag försökte för en tid sedan skissa kronologin för jultiden i ett föredrag som nu finns utlagt på Biblikums Vimeo-sajt. Det grundar sig på ett föredrag som jag höll i Bibeln på 13-dagen 2012. Här ser vi en sammanställning av en möjlig ordning för händelserna. Vi går inte in på alla detaljerna nu utan konstaterar bara att det här är en tänkbar tidsföljd som inte går att tidfästa exakt. Eftersom den munk som på 500-talet gjorde upp vår tideräkning tog fel på några år, låter det så lustigt att säga att Jesus föddes några år före Kristi födelse. Man tror det kan ha varit år 5-6 före Kristus, eller ska vi säga 6-5, eller 5-4 före Kristus. Det kan ha varit på vintern i december, det kan också ha varit på sommaren. Efter det bars Jesus fram i templet vid 40 dagars ålder, och någon gång efter det kom de vise männen till Betlehem. Sen händer allt ganska raskt. Herodes blir arg då de vise männen lurat honom. Och så tar han sin grymhet för att hindra en konkurrerande prins att växa upp. Men före det har Josef på ängelns befallning tagit sin familj med sig och flytt till Egypten. Man vet väldigt bra att Herodes dog våren 4 före Kristus. Efter det återvände då familjen från sin landsflykt, men inte till Judeen utan till Galileen, till Nazaret, eftersom Herodes son Arkelaus var känd för stor grymhet som sin far. Nu ska vi för en stund ägna oss åt ämnet Guds sätt att strida mot ondskan. Vi ska konstatera för det första att Gud inte tar bort det onda ur världen. För det andra att Gud använder det onda för sitt syfte. Och för det tredje att Gud begränsar ondskan av kärlek till oss. Vi ska så börja med den första punkten. Gud tar inte bort det onda ur världen. När Gud nu hade kommit till jorden ett litet, värnlöst barns gestalt kunde man tänka sig att han ser till att ta bort alla hot. Det allra största hotet mot Jesus var kung Herodes. Kunde Gud inte ha låtit honom dö så att inte de hemska morden på de små oskyldiga pojkarna i Betlehem hade undvikits? Då skulle han också ha sluppit den mödosamma resan till Egypten, till helt främmande människor. Men tänk om Gud verkligen hade tagit bort allt det onda som hotade Jesus. Då skulle han inte heller ha behövt dö på korset. Då skulle han inte ha blivit frestad av djävulen. Det betyder att han då inte skulle ha varit en sann människa som skulle frestas i allt som vi. Men det hade betytt att han inte hade burit frukterna av att vi människor är syndare och har och dragit på oss Guds vrede. Nej, Jesus skulle allt bli en människa som vi och bära vårt straff. Han måste möta världens ondska. Han måste lära sig lydnad genom lidande, som Hebreerbrevet uttryckade. Också idag undrar vi många gånger varför det finns så mycket ont i världen. Kan inte Gud, om han är kärleksfull och god, ta bort det onda? Vi har inget enkelt svar på den frågan. Det svar som Bibeln ger står formulerat i Jesaja 55. Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Detsamma formulerade Jesus en gång när hans lärjunge Petrus försökte ändra historiens gång genom att hävda att Jesus som Guds son ingalunda skulle behöva drabbas av det lidande som han just hade berättat om. Då var Jesus så här skarp i sina ord. Gå bort från mig, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Det som Petrus uttryckte var alltså djävulens ord. Han försökte få Jesus att vika av från den väg som ledde till korset. För det var den vägen som ledde till hans seger över djävulen. Det var genom det djupaste lidandet som Jesus vann över djävulen. Därför måste han gå igenom detta fruktansvärda lidande. Guds tankar och Guds vägar är omöjliga att se in i med vårt svaga mänskliga förnuft, fast vi efteråt förstår dem bara till en del. Därför måste också Jesusbarnet och hans jordiska föräldrar lida mycket ont. Maria, hans mor, fick höra av den gamle Simeon i templet när hon bar fram honom vid 40 dagars ålder. Se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Också genom din själ ska det gå ett svärd. Sen ska vi tänka på den här andra punkten. Gud använder det onda för sitt syfte. I berättelsen om hur den heliga familjen flydde till Egypten finns en tydlig förklaring varför det måste ske. Josef steg då upp och tog samma natt med sig barnet och dess mor och gav sig av till Egypten. Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Ut ur Egypten kallade jag min son. Det här leder oss ännu längre tillbaka i tiden. Det påminner oss om den viktiga händelse i Israels historia när Jakobs familj flyttade till Egypten efter att Josef på grund av brödernas avundsjuka hade sålt honom som slav. Och hur sedan det folk som under århundraden hade varit ett stort folk, det hade vuxit under några hundra år till miljon folk. Det blev befriat från sina förtryckare genom en serie stora under. Då kallade Gud på sitt folk genom Mose och kallade dem ut ur Egypten. Det här grundar sig alltså på att Jakobs söner var ondskefulla och utlämnade sin bror. Tänk om Gud skulle ha förhindrat dem i sitt onda uppsåt och gjort så att Josef inte hade sålts att bli Potifars slav. Då skulle inte Jakob med sin familj ha räddats undan hungersnöden. Då skulle vi inte ha fått den underbara händelsen när folket gick genom Röda havet och faraos här drunknade. Det som för oss är en så underbar symbol för dopet och frälsningen från synden, döden och djävulens våld. Genom Josef, Marias och Jesus barnets flykt till Egypten och berättelsen om hur de sen återvände blir vi påminna om att Gud har lett allt det onda efter sin vilja, så att hans frälsningsvilja blivit uppenbarad. Och ännu en sak, vi ser Guds kärlek i allt det här. För det var Guds kärlek till Israel som drev honom att befria sitt folk. Det var inte att de hade förtjänat det. På samma sätt är det Guds kärlek till oss syndare som gjorde att han sände Jesus att bli en människa, för att gå igenom allt det onda. Vår text slutar med orden. Han bosatte sig i en stad som heter Nasaret, för att det som var sagt genom profeterna skulle uppfyllas. Att Jesus skulle kallas Nazare. Ordet Nazare liknar Nasaret. Det var en obetydlig by i Galileen. Namnet kommer av det hebreiska ordet Neser, som betyder telningen. Det ordet finns i Jesajas 11:e kapitel. Men ett skott ska skjuta upp ur Ishajs avhuggna stam, en telning från hans rötter ska bära frukt. Det är den här telningen vi sjunger om i salmen. Det är en ros utsprungen. Att familjen bosatte sig i Nasaret berodde alltså på profetens förutsägelse. Och den direkta orsaken var att Herodes son Arkelaus var lika ond som sin far och utgjorde ett stort hot om de hade återvänt till Betlehem. Också här använde Gud sig av ondskan för sina syften. Och det tredje sen. Gud begränsar ondskan av kärlek till oss. Vi har många gånger svårt att se att det finns något gott i det som händer. Varför skulle oskyldiga barn dödas i Betlehem? Men det allra värsta hade varit om Herodes hade lyckats med sitt försök att döda Jesus. Då hade vi inte haft någon frälsare. men så här långt nådde han inte, fast han var skicklig i sin ondska. Gud satte stopp. Gud hade också sin hand över den lilla familjen på ett materiellt sätt. De vise männen kom med fina och dyrbara gåvor. När familjen nu måste fly för barnets liv behövde de jordiska ägodelar. Pengar. När de en tid innan hade besökt templet för att lösa den förstfödde med ett offer måste de ta till de fattigas offer. Turturduvor eller två unga duvor. Egentligen skulle de ha offrat ett lamm, men de var fattiga och hade inga lamm att offra. Därför fick de enligt Mose lag som andra fattiga offra ett par fåglar. Men efter att de vise männen hade besökt barnet och uppvaktat det, hade de pengar. Gud hade försett dem. Så lovar Gud att förse oss med det vi behöver. Han tar inte bort det onda. Han begränsar det så det inte får skada oss mer än han tillåter. Men mitt i det onda genomför han sin plan och försörjer oss med det vi behöver för att vi ska vara rustade att göra den insats han kallar oss till. Det är därför vi kan sjunga i barnsalmen. Vad han tar och vad han giver, samme fader han dock bliver. Och hans mål är blott det ena, barnets sanna väl, alena. Därför kan vi också sjunga som vi strax ska göra. Hela vägen går han med mig. O, vad kan jag önska mer? Kan jag tvivla på hans godhet när jag på hans ledning ser? Himmelsk frid, gudomlig trygghet, ut i honom har min själ. Och jag vet, vad helst mig möter, gör dock Jesus allting väl. Tack, kära Jesus. Amen.